Då säger vi välkomna till Flink Rote, bladets handbollspodd som är igång med slutspel och fullt med semifinalklara lag på här sidan i alla fall. Damerna börjar ju, vi kan ta det direkt, vi spelar in detta på onsdagen på grund av logistiken gör att vi måste göra det. Så att damernas slutspel drar igång ikväll, eller har dragit igång när ni lyssnar på detta. Så därför blir det inte så mycket snack om de matcherna Flink, utan vi fokuserar mest på kvartsfinalerna. Och de som levde fram till igår kväll, eller hon?
Ja, så får det bli.
Vi såg båda den femte avgörande mellan Kristianstad och Hammarby. Och jag gissar att det gjorde nog de flesta andra också. I alla fall de som inte direkt involverade i Skövde och Önnered. Som jag har förstått så finns det ju en anledning till varför Infront eller Hammarbyslägen Live, vilka den är som tar besluten där, att det finns en anledning till varför de har kört studio två gånger från den kvartsfinalserien. Och det är ju för att den har engagerat, den har fått tittare och dras till den här plattformen som är Hammarbyslägen Live. De hade ju en studio på premiären i höstas i Karlskrona, sen dröjde det sju månader tills de dök upp i Eriksdalshallen, och sen trodde jag det skulle dröja 7 månader till, men de dök upp i Kristianstad också igår. Hela gänget med Albinsson och Charlie och Jenny Linnell. Kul!
Det beslutet togs tydligen dagen innan på förmiddagen.
Mm. Snabba ryck.
Ja. Vi ska inte dra några paralleller till att det är Magnus Gran, vad är han, ordförande i Hammarby handboll nu? Att han också har äger och driver det bolag som producerar matcherna. Det är ingen sådan anledning att det kan bli 66% av studiorna hittills har Hammarby varit inblandade i.
Ja. Jo, men jag vet, ja, den parallellen, det ska man väl inte vifta bort. Men jag vet också att de har varit väldigt nöjda med tittningen på den här kvartsfinalserien.
Ja, okej.
Okay. Då fick jag höra igår i alla fall. Av en utomstående med koll. Men om vi kastar oss in där då, Kristianstad-Hammarby, vilken underbar matchserie det har varit, Flink.
Ja, men det har det. Och jag måste ändå säga Skövde, Önnered, och när vi pratar tv, och jag vet, jag twittrade, men alla som lyssnar på detta kan inte är på X. Om de nu ska ha det samma dag, det kan man ju tycka, den ena kunde ju gått i måndags. Framförallt den andra då, va? För de spelade väl i lördag, som har fått, ja, det har blivit lika många dagar emellan. Game 5 och Game 4.
Nej, börjar inte du med.
Nej, jag skojar. Men om de nu ska ligga samma kväll då, varför kan inte den ene börja 18.00 och den andra 20.00? Som jag vet, i danska ligan, damernas slutspel i kväll, då är den ene, tror jag, 18.30 och den andra 20.
Mm.
Så att vi med, jag menar, det är väl rätt få människor som pungar ut med 12, 13, 14 hundra i månaden på två abonnemang på Handbollsligan Live. Det har jag svårt att förstå.
Nej, jag håller med dig. Men samtidigt blev jag lite förvånad att det var just du som skrev det. Alltså jag håller ju med om synpunkten, men att du skrev den synpunkten blev jag lite frågan till. Du är ju liksom den mannen i hela Handbollssverige som ser mest eller flest matcher, så det är väl inga problem.
Nej. Nej, men om man som jag då skulle faktiskt skriva om de här matcherna igår, så hade det ju varit rätt fint ändå att kunnat suttit och haft en skärm till. Sen är jag ju usel på det där, det är väl rätt så du också. Att hålla koll på, det blir jobbigt med flera skärmar. En del
är ingenting av det liksom.
Nej, men igår hade det ju varit läge, om man säger så. Mm. Fortsätt. Kristianstad, Hammarby.
Ja, men det har ju varit en... det är ju mest det man tar med sig från den här matchserien. Att det, alltså att det är lite synd att detta är en kvartsfinal. Jag skrev i en krönika att det borde liksom sportsligt, borde det här ha varit minst en semifinal. Och liksom underhållningsmässigt, publikmässigt, liksom allt runt omkring själva handbollen, så är det ju här för mig egentligen den bästa. Alltså det är ju en drömfinal ur de perspektiven. Så det är ju lite liksom, men sen var det som Hammarby själva var inne på igår, nu var det de som åkte ut, och de får ju liksom de två sista matcherna i grundserien, ja, som gjorde att de tappade andra till femteplatsen. Det är ju det som gör att de nu är utslagna.
Det kan vi nog slå fast. Men det här har ju blivit lite, alltså, en klassiker, en modern klassiker. Nästan sista året eller två väl, det här mötet. De har ju mötts hur många gånger som helst med cup och slutspel. Och jag hörde på Joll sa väl att det är typ 14 gånger på ett år.
Ja, det, är ju, det var ju 8
eller lite
gånger
mer,
i fjol,
tror jag. Vad sa du?
Jag tror det var 8 eller 9 möte i fjol. Förra säsongen alltså. Och sen är det då 7 matcher till. Så, Nej, men, och de var ju själva inne på det, Kristianstad, om det var Banke eller Phil Penny som, jag tror det var Banke som sa att Skånederbyna har liksom spelat ut sin roll lite, det, utan det är ju mötena med Hammarby som har växt fram som de liksom mest, de största rivalmötena, de matcherna som är roligast att spela. Och det är ju de, jag hade gärna sett bäst av 9 om de här två lagen möts, jag gärna dem med, som stående inslag i ett slutspel.
Ja, och du har varit uppe i, Stockholm 2 gånger, båda matcherna eller?
Två Stockholmsresor. Och ja, det har varit, för mig har det varit en härlig kvartsfinalserie. Jag har ätit kvällsmat med Maracas-mannen. Carl Michael, sen gjorde vi en intervju med honom också efter. Ja, det var ju rätt mycket snack om de där bänkarna i fjol i slutspelet också, vill jag minnas. Seymour hade ju uppe honom, eller uppe fenomenet där att de sitter precis bakom bänkarna i sin studio inför en av matcherna. Så jag tänkte ju att den, hela den debatten och diskussionen om deras roll var utspelad. Men här i Kristianstad har man märkt att det är rätt många som är engagerade i det där. Vill veta vad de säger och ja, tycker de är dumma i huvudet, många ju. Så jag gjorde en intervju med honom där med, som blev, ja, jag tror den blev rätt uppskattad. Han, det är ju, men det är också skillnad på, han ger ju sin bild av, han tycker alltid fred och fröjd där med bänkarna. Det är ju ingen som direkt som vill säga att, ja men de är inte så snälla som de säger. Men det är många som ger intryck av det, men sen när man frågar dem on the record så blir det inga sådana citat, för man vill ju inte ge dem någonting.
Nej.
Så det finns ju olika delar där. Vi har ju fått ett tigerhot med också. Rätt, det har varit mycket, det blir ju alltid så när Kristianstad och Hammarby möts, att det är mycket så här runt omkring.
Ja, precis. Supportrar och disco kontra sjunga och klappor och maskottar.
Jag vet inte om det är för att jag sitter i Kristianstad, men jag har lite svårt för den, just den debatten med, eller gnället på att det spelas hög musik. Ja, det är väl bra att Hammarby kör sin stil och Kristianstad kör sin stil. Det kan de väl få göra i fred, tänker jag.
Ombyte förnyer, och har man varit på några mästerskap så det spelas ju en del disco där, alltså det är ju knappt som man kan höra sig själv tänka, så att säga. Jag skulle säga det är ju värre på mästerskapen med musiken.
Ja. Men är du uppmärksammar du det här hotet mot Krutis? Kristianstads
maskot? Ja, följt det lite utifrån, men du kan ju verkligen ge. Det var väl, jag såg ju någonting att han som hade skrivit det eller någon annan reagerade på att det togs upp i Kristianstadsbladet att typ IFK, ja, du kan väl reda ut det där, och så hade han väl själv sökt uppmärksamhet hos Kristianstadsbladet för detta, eller ge mig bakgrunden.
Ja, men han hade ju det var någon supporter på Twitter som hade, alltså jag fattar väl också att det är liksom finns ironi eller skämt bakom det här. Han hade skrivit att han skulle kicksparka Krutis på matchen.
Ja,
du var ju också där. Vi fick ju se detta. Vi såg ju den tweeten under matchen. Ja, och det var, ja, så då tänker man, ja. Sånt händer hela tiden, liksom. Men sen så, vi gjorde ju ingenting. Jag gjorde ingenting på det och du gjorde ingenting på det. Men sen så dagen efter så snackade jag lite med klubbchefen där Fröberg, och han hade ju liksom, då visade sig att det hade ju blivit en grej där under matchen, att han hade liksom fått detta till sig och hört av sig till Kalle Mattsson och bara kolla av liksom. Det var ju han, Fröberg trodde väl inte heller att det var liksom på något allvarligt, men han hade ändå kollat med Mattsson och Och Kalle Mattsson hade liksom gått bort i klacken och jag stämt av liksom situationen. Så det blev, var ju lite en grej ändå under matchen. Ja, då tänkte jag, ja men om det nu var det så kan det väl vara värt några rader i, det var, det blev ju ingen artikel, men jag skrev det i den här live-rapporteringen som vi har från slutspelet. Där, det är ju lite lägre.
Ja, om du hamnar på klubbchefsnivå.
Ja, precis. Det är exakt vad jag tyckte. Och det är ju lite lägre, alltså där kan man ju, det är en sån live-rapportering, platsar ju det mesta så att säga. Men det verkar ju som på Hammarby-sportarna att vi då gjorde någon slags stort nummer av detta. Men jag vill ju hävda att den texten jag skrev var ju också med, om det här skämtet på Twitter var med glimt i ögat, så var ju nog också texten skriven med glimt i ögat, tycker jag.
Men
det tyckte inte alla upp i Stockholm, för att när jag var där på den första kvartsfinalen så stod han och snubbe in i spelargången där och började gaffla och skälla och ha sig om att hur isla vi var.
Så att, men då tänkte du till lite va?
Jag blev lite, jag blev irriterad. Det var inte likt mig.
Nej,
så blev jag framförallt irriterad på fel. Jag började liksom, inte skälla, men jag blev lite irriterad på hans stackars Brasken, lagledare i Hammarby. Mm. Han hade ju ingenting med detta att göra. Så jag fick lite dåligt samvete där att jag skällde på honom. Men,
ja, du skällde på honom, ja. Att
varför står det folk här som är liksom lite förfriskade? Varför står de i spelargången och gafflar om detta? Mm. Det får de väl göra någon annanstans. Men det var inte så farligt. Men så här efter, det är väl lite kul sådana grejer som dyker upp.
Har Banke blivit förbannad på dig? Gustav Banke?
Alltså, han var rätt så arg generellt igår, verkade det som, efter matchen. Han räddade den avgörande skottet där. Och jag vet inte om du såg, men han jublar ju rätt ordentligt mot Hammarby-fansen därefter. Det har väl varit någon följetong mellan dem kanske. Inget som jag har tänkt på under matchserien. Men han var ju irriterad. Han var även irriterad på oss i Kristianstadsbladet, visade sig. Eller jag kanske mest på mig då. Jag skrev en krönika där efter förra matchen. Det var ju en situation där i andra halvlek där Hammarby gjorde mål på 6 eller 7 raka anfall. Och när detta, jag vet inte ens om det var Banken som stod då eller vem det var. Men så skrev jag ju en krönika att när detta hände så satt jag och tänkte på, eller fick jag upp Lennart Ebbinges, den gamla Kristianstad-tränaren på damsidan. Fick upp hans gamla liksom kommentar i huvudet. Han sa efter någon match när de hade förlorat att vi har ju en slips i mål. Men skriv inte det. Skriv att det var försvaret som var dåligt. Du vet, man ska inte kritisera. Målvakterna, det är som i hockey. Målvakterna ska man inte röra.
Oantastliga. Och jag läste den krönikan och den var ju väldigt sansad. Du var ju försiktig där.
Tyckte jag med.
Ja, visst fanns där en liten kritik såklart. Men vadå? Det ska vi inte ha personligt. De vill ju att man ska skriva om handbollen och liksom. Det handlar ju om vad man gör på planen. Då måste de väl kunna.
Jag tyckte.
Och det var ju inget sådär att byta. Nu ska jag ju skeppas iväg så att säga. Eller han väljer ju att lämna. Så att, men det var ju inte det här att nu Banke håller inte. Eller,
nej, så. Det handlar ju inte ens om Banke. Det handlar väl om. Det var väl inget mot. Alltså det var ju båda. Det var målvaktsfrågan i stort. Jag tyckte att det var. Alltså det fanns ju en förklaring med som jag redogjorde för, tyckte jag då. Att med den stora skillnaden i antal 9-meters avslut och 6-meters avslut. Att Hammarby hade liksom 2 skott från distans och medan Kristianstad hade 19, tror jag, i den matchen. Så det är klart att det blir skillnad för målvaktsspelet. Och jag använde den här nya statistiken eller verktyget där på livescore, Hammarsligan. Mycket bra.
Pratade vi om senast. Ja, den är mycket bra.
Han gjorde en intervju med Mackan, min kollega där, så gick jag bort när jag var färdig intervjuad för att höra lite. Men det blev rätt tydligt att Banke var lite irriterad. Han hade avföljt mig på Twitter och skulle bojkotta
Herregud. Men visst, det kunde han väl, ja, då känner han kunde kaxa upp sig lite då när han hade räddat det sista skottet där. Det känner man också igen att då är det de som ska diktera villkoren lite grann när det har gått bra en stund.
Sen skrattade han ju. Jag visste först inte riktigt om han menade allvar, men det gjorde han. Men det får man väl, det är som Olof Lund säger, det får man tugga i sig.
Ja.
Får vi se nu, nu blir det ju säsongen lever ju, så vi får, det kanske blir lite spänt här nu i fortsättningen inför
scenen. Ja, spännande. Du skickade ju bara någon sån här, ja vad ska man säga, någon stödanteckning här innan vi drog igång. Widells piphalsband blir man ju nyfiken på, vad är det?
Niklas Widell, domaren, han var ju uppe i, dök upp i pressrummet i paus igår. Och kom han där liksom med någon slags stor kedja, halsband. Riktig sån här, så nästan ett som alltså en, du vet en kedja, så att en riktig,
ja, men det som hiphopparna hade väl för lite gangster
så. Ja, liksom nästan sån som man har runt cyklarna om man vill att de inte ska skäras. Ja. Kommer med en sån och så längst fram då istället för att ha ett hjärta eller ett halvt hjärta med sin och sin frus namn, du vet, som man kan ha ibland. Det har väl du säkert. Har du,
nej, har du
så, sån halv hjärta? Flink, nej. Har din fru eller Johan har din fru?
Nej,
det har du inte. Nej, istället för det så hade han en visselpipa. En liten silvrig visselpipa.
Ja.
Då tänkte så, jag riktigt, ja, riktigt nördigt. Tänkte jag, går en domare runt med en sån. Så jag frågar honom, vad är det? Vad handlar detta om? Är det bara för att du vill visa upp här framför oss att du är domare? Så där ska man liksom inte röra. Men så var det, var faktiskt inte så. Det var för det, här, det har med det här stor man att göra. Det finns ju något extremt luddigt, någon luddig liksom grej inom domarvärlden, att man blir, efter ett visst antal matcher då, så blir man en stor man.
Istället för stor grabb som det fanns förr ju, när du gjort ett visst antal landskap.
Eller heter det stor grabb? Säger jag fel? Eller stor,
ja,
grabb?
Jag har aldrig hört stor man, men stor,
nej,
grabb,
det säger man fel. Stor
och
grabb.
Uppnådde du det, i varje fall i fotbollen tror jag, då gick du ju gratis på alla fotbollsmatcher i hela Sverige.
Ja, stor grabb heter det nu.
Ja,
stor man.
Jag tyckte det var ju rätt kul och domaren liksom tagit över det, men de ville skruva lite på det så att det blev stor man istället.
Nej, stor grabb. Och då fick då får man tydligen en sån. Nej, man får inte.
Ja, men
då
går han gratis in säkert.
Ja, säkert. Man får inte en sån. Man blir erbjuden att köpa en sån paper.
Okay.
Men oavsett så är det ju lite nördigt ändå. Alltså även om han vill köpa en sån så det är väl sån man har i skrivbordslådan eller något. Mm. Är det inte lite nördigt att gå runt med en visselpipa så?
Jo, det kan jag. Ja, jag kan vara med på det. Absolut.
Nej, men det var lite, det har ju varit många domare i den här matchen också.
Det har du registrerat, ja.
Det har jag registrerat. Nu har det har varit, det var, eller många domar, det var väl främst de tre första matcherna, då var det tre olika domar på. Det blir ju, jag tycker ju att, jag vet att både spelare och ledare tycker samma sak också, för det har de sagt, även om de inte vill stå för det i text och så för att liksom skapa onödiga bekymmer med domarna inför matcherna. Men det blir ju väldigt olika. Det skapar lite osäkerhet och det blir olika matchbilder och så beroende på vem det är som dömer. Alla domarna har ju sin stil liksom och sina karaktärsdrag som man vet. När man har sett så mycket matcher så vet man ungefär. Jag skulle kunna säga att jag under en situation kan se att det här anfallet kommer att blåsas av för felaktig spärr. Och som i liksom 6 fall av 10 så har man rätt. Mm. För att det är så Kristianstad har fått lite domslut med sig. Då kommer det att blåsas av någon billig tekniskt här nu för att liksom jämna ut det. Så det stör mig. Men det är sånt man får acceptera. Jag tycker fortfarande att det hade varit bättre med ett och samma domarpar som dömer en och samma serie. Så länge
och det menar du? Och det vill spelare och tränare också ha?
Ja, det tror jag.
Ja. Ja, men då blir det ju den här lilla, när de möts och stöter på varandra hela tiden, så har man då samma domar, så är man ju samma lilla klick då ju som träffas och spelar var tredje dag.
Ja, om man liksom, även om de har relationer med alla domare så under säsongen, så blir det ändå något, ja, man träffas, man vet vad som gäller inför varje match, det är den här nivån vi kommer att spela på i den här matchserien. Det blir inte de här skiftena i nivån. Sen fattar jag att om det blir någon liksom match där det urartar eller att spelarna liksom beter sig eller domarna har gjort någon svag insats, ja då får man ju byta bara. Det är inte svårare än så. Men att man behöver inte hålla på att byta bara för bytandets skull. Jag ser ingen riktig anledning till det. Nu har jag pratat mycket, känns som jag blir torr i halsen. Det var lite sorgligt igår, Flink, efter matchen.
Var det?
Edvin Aspenbäck snackade med honom. Han var ju tvn där och du, var, ja. Ja, du skrev väl att det var tårar. Det var tårar sen efteråt också med när jag intervjuade honom. Man gillar ju Aspenbäck. Liksom. Han berättade där om hur liksom hans liv hade förändrats sen han kom till Hammarby och att liksom, den gemenskapen han hade fått där. Och, ja, det var liksom allmänt...
Ja, men han är inte så hårdhyrad som Thelander. Nej, men han har känslorna utanpå lite grann så där. Lite skör på något vis. Eller kanske fel ut och det låter negativt, men
nej, men känslorna utanpå, ja, kan man väl säga. Mm. Mm. Jag bara tycker bara det spär på hela den här känslan att det här det är liksom för tidigt att det skulle bli så här. Det är liksom det skulle inte varit en kvartsfinal.
Nej, nej. Men vi får se. Aspenbäck kanske är kvar i Hammarby.
Ja, jag läste att du hade skrivit det. Holstebro, det hade jag... Jag visste inte ens att de skulle kvala ner. Men att det kunde bli, om de skulle åka ur då, så kan det bli så att han stannar.
Ja, då rivs ju kontraktet i varje fall. Och sen är han inte den som... Ja, men då hoppar jag på vad som helst annat utomlands. Jag vill utomlands. Utan han var ju väldigt så att han kan lika gärna spela ett år till i Hammarby och... Det ska kännas väldigt rätt, menar han då. Om han ska... ja, för jag menar, nu har han gjort valet Holstebro och Hammarby vet han ju vad han får och trivs ju vansinnigt bra där ju. Så att, nej, de spelade först en nedflyttningsgrupp här nu i Holstebro och slutade sist i den. Så nu är det ett kval. Det är ju lite speciellt i Danmark. Det är ju först i 3 poäng. Så möter de Skive heter det, va? Ja, de har väl samma system sen i... även i slutspelet. Så att, det börjar i nästa vecka.
Vi har den andra kvartsfinalen med. Som ju du... När du var i Kristianstad då. Kvartsfinal 1 var det, va?
Mm.
Så spelar ju också Skövde Önnered kvartsfinal 1. Jag tippar ju 3-2 i matcher till Önnered. Och du tippade 3-2 i matcher till Skövde. Och du var ju rätt stöddig där efter när Skövde hade vunnit match 1. Ja, du hånar ju mig.
Det har jag förträngt. Du minns ju inte en, eller du glömmer alla en oförrätt. Nej,
nej, nej, nej. Men de vände ju där, alltså Önnered. Lund med 2-0 i matcher och vann 3 raka. Du var ju lite på Twitter och skrek i megafonen där om detta hade hänt. Ja, vi tog upp, eller du tog själv upp Erik och Sävehof där för några år sedan. Men fick du några liksom... Det måste väl vara någon slags historisk händelse ändå?
Ja, det var ju Erik och Sävehof och sen i samma slutspel samma år då, 2017 sa vi, va? Så var det Lugi Ystad. Och sen hade vi, var det någon som påminde om något bak 2006 tror jag. Men sen 2017 har det nog inte hänt.
Nej, och det är ju ovanligt liksom. Men man hade det, även om när Skövde ledde med 200 där så tänkte man att ja, det är inte helt omöjligt. För att just att det var så jämna matcher. Men det var inte det så jämnt igår.
Nej, det var det ju inte. De tog ledning med 8-1 och tog i 16 minuter gjorde Skövde sitt andra mål. Sen var de ju, hade de ju kontakt där med 3 mål var det väl som minst där kring pausen eller i pausen eller precis efter. Tror jag. Sen gjorde de ju eller till och med ner på 2 mål var det nog. En stund efter 40 minuter tror jag. Sen gjorde de ju 4 raka under. Så att, nu har man inte sett matchen utan det är ju bara vad jag har följt. Men jag menar, ibland pratar man ju om slutspel. Nu har ju Önnered ett rutinerat lag på många sätt. Alltså rutinerade spelare. Men man brukar ju prata om slutspelsvana och så. Det har ju inte Önnered. Det är första gången de är i slutspel som klubb då. Och på här sidan. Så att, och Skövde är ju betydligt mer vana. Och har det rätt så färskt också. Så att, nej, det var starkt av Önnered. Det är ju en hyfsad uppryckning under portugisen här nu. Mm. Jag lov att säga. Det glädjer vi hade väl uppe Det var ju när Stockenberg var med här i början på säsongen där att jag kommer ihåg, jag sa i varje fall att jag hoppas Pelle Segertoft får riktigt mycket speltid där. Jag kommer inte ihåg hur jag uttryckte det, att det fanns en risk då att han inte skulle få spela så mycket. Och det får han ju nu och framförallt framåt också. Var ju bra igår, förstod jag, i varje fall i inledningen och så. Så att, nej, verkar ju blivit bra där med honom. Det ska bli intressant, han har väl, hur är det? Är ju kontrakt bara säsongen ut, kanske option nästa säsong, men det är väl bara att, vad heter det, lösa in eller lösa ut eller vad det heter, den.
Ja, men det måste de väl, ja, det är väl kanske inget officiellt då, men de utlösningarna eller inlösningarna sker väl alltid i februari, tror jag. Den sista februari är det väl någon slags standard med att om man har optioner, ja, så måste det bestämmas då, eller?
Ja, men inte från tränare som de dessutom.
Nej, för tränare, jag tror du pratar om Segertoft.
Nej, förlåt. Nej, jag menar tränare nu. Att ja. Den borde de väl, honom borde de ju behålla, för jag tror att det är något sånt att han är, ja, de tog in honom väl under EM-uppehållet.
Nu när Önnered har gått vidare så har det också blivit lite, jag såg på Twitter här, lite så, och det var rätt mycket förvirrande kommentarer i vår live-rapportering igår också, att nu får väl, det blir väl Sävehof mot Önnered nu eftersom de är lägst rankat i semifinalen. Har det där funkat egentligen? Det var ju så innan att högst rankade lag möter lägst rankade lag i slutspelet, oavsett tabellplacering då, men nu på senare år, är det andra eller tredje året med rakt slutspel?
Andra året, tror jag. Så du menar att innan det var det här valet så möttes alltid det högst och det,
ja,
lägst
det har väl varit, har det varit tre olika då? Det har varit både val och sen har det varit liksom, innan det blev sånt här träd så var väl det högst rankade laget möter det lägst rankade laget. Och
det har ingen aning. Jag trodde, för jag dubbelkollar lite nu hur det funkar i andra sporter i SM-slutspel. Alltså för mig är ju ett slutspelsträd så som handbollen har det nu. Och gick in och kollade basketen nu bara här förra säsongen. Då är det ju ettan mot åttan först. Och sen så är det ju bestämt att de ska möta vinnaren av fyran och femman. Även om det, ja. Nu blev det ju 1, 2, 3, 4 gick vidare så att det blev ju rätt på det viset. Men det kunde ju varit lika gärna 7:an då.
Nej, men innan så var det ju så att under tiden du spelade kvartsfinaler så visste du liksom inte vilket lag du skulle möta i semin. Nu har ju Kristianstad vetat här att de skulle möta, om de hade vunnit mot Hammarby så skulle de möta vinnaren mellan Sävehof och Malmö oavsett. Ja.
Jag trodde att det var...
Men innan har det ju varit att Kristianstad har vunnit serien, så ja, det beror på vilka blir det i semifinalen. Ja, det beror på hur det går i den och den matchen och i den och den matchen.
Jaha, att de, jag trodde det bara var när man fick välja. Och sen så fick de då välja på de två lägst rankade.
Ja, men så det är nog rätt så som du sa där.
Att ja, det var men så. Innan valen, nu måste du reda ut detta, innan det här att välja. Hur menar du att det var då? Att då mötte man alltid...
Nej, men det är det jag menar. Jag menar inte att det fanns någonting innan valet.
Ja, men de har ju inte varit så på...
Du menar långt bak i tiden?
Nej, men vi hade ju slutspelsgrupperna också ett tag där för 10-15 år sedan.
Jag tror bara det har varit på två olika sätt. Antingen som det är nu, med rakt slutspelsträd, eller... Att man har kunnat välja mellan de lägst rankade.
Exakt. Ja, så tror jag också. Bortsett från den där slutspelsgruppen som jag satte kvartsfinal eller vad det var. Men tittar du på, är det därifrån då folk nu tycker, för det, jag tycker inte att detta är något konstigt egentligen. Men tittar du på SHL som jag har förstått det, när jag gick bak nu bara och dubbelcheckade inför vi skulle spela in avsnittet, så sidas det ju om efter kvartsfinalen så att kvartsfinalerna. Så att det högst rankade får möta det lägst rankade. Som är vidare. Och det är ju så nu Södertälje, bara för att jag har Södertälje framför näsa. Södertälje BBK basket var det. Att Sävehof är ju, menar, det är ju rätt mycket Sävehofare nu som tycker att vi måste väl möta, eller vi borde ju möta Önnered.
Ja. Men, och det är rätt många Kristianstadbor som tycker att vi borde möta Ystad. Men jag delar inte den bilden. Jag tycker det ska vara så här. Det ska vara
men det är ju VM och EM är det ju så. Ja. OS är det ju så.
Ja. Och det, sen tycker jag det är rätt också för att säg, som underrinna då, lite underdog mot Skövde i en kvartfinal. Då skräller de. Ska de då straffas för den skrällen och liksom sidas mot ytterligare ett topplag bara för det? När de har liksom... jag tycker att det ska vara rakt och snyggt och tydligt så man kan följa hela vägen. Ja, vinner de där så möter de dem. Ja, jag har inga problem alls med att det är så. Sen har det ju blivit, det har ju, man kan ju säga att för Kristianstad, Hammarby och Sävehof så har det blivit lite olyckligt eftersom de har hamnat på samma sida allihop. Men så är det ju. Alltså det är ju efter 26 omgångar så tittar man på en tabell. Ja, då är Kristianstad 4 och Hammarby 5. Ja, då är alltså en tabell ljuger aldrig Flink.
Nej. Och det är väl bra då att vi kan ju tycka det är serielunk och så. Det är ju det är klart att då gäller ju grundserien någonting mer och alla vet förutsättningarna också.
Mm.
Vad det betyder. Så att, på tal om OS bara, det var ju OS-lottning då igår kväll. Jag skulle skriva så här snabbtext. Det blev ju något K-fel, inget allvarligt men det var någon en gammal kollega som uppmärksammade mig på något där. Det var, jag kan bara säga att det var inte lätt att skriva snabbt, men jag skulle helst ta ut den liksom precis när det var klart då, både herrarna och damerna. För det är ju liksom samma nationer på herrar och damsidan, och det är grupp A och det är grupp B och så, alltså lite, det var inte synd om mig, men lite lurigt. Och sen trodde jag ju nog när man satt och väntade sen på Frankrikes herrar då, Gilles skulle, förbundskapten skulle välja vilken grupp han ville vara i då, så förskrev jag då, trodde att han skulle välja ja, ungefär som hans kollega på damsidan, att han skulle välja den tuffaste gruppen eller, ja, jag hade en sån. Så fick man helt, alltså, tog han inte den, och då fick man ju snabbt kasta om innan man kunde trycka på att skicka ut den. Så att, ja. Men det är väl inte så mycket ord om dem. Det fanns liksom inte mardröm och drömgrupper på samma sätt, eftersom det inte var sidningspotter med 3-4 lag och det kunde inte bli så mycket på det viset. Och sen är ju också den stora frågan vilka man får i en kvartsfinal. Alltså vägen fram, som Thomas Axner sa till mig igår också, är ju nästan intressantare än att jag menar, Sverige hamnade ju i en fruktansvärt tuff grupp, alltså damerna senast. Men vann ju rätt match, de vann ju flera matcher, men slog ju Ryssland där då ju, och lyckades vinna gruppen och fick då Sydkorea väl i kvarten. Och så, ja, det gäller att vinna rätt match. Som Sveriges herrar OS i London 2012, de slog Danmark i gruppen, och pang så hade man Ungern i kvarten.
Mm.
Och då kunde man ta sig till semifinal. Så att ja.
Ja. Ska vi släppa slutspelet lite? Vi har ju en hemlig gäst i den här podden som vi fortfarande inte har nämnt någonting om. Resten av podden kommer att handla om honom. Och handla, det är ju rätt aktuellt. Det är ju Mikael Thelander då, som är delegat och sitter med i protestutskottet och sitter med i tävlingskommittén. Är det liksom den nya Ralf Lundberg? Lite.
Ja, fast Ralf Lundberg var ju tjänsteman, som han alltid...
Ja, just det. Men han var också delegat.
Ja, det var han ju. Men sen var han ju inte då förtroendevald på det viset, utan tjänsteman. Så han hade ju, han satt ju med överallt, men han hade väl aldrig någon så här rösträtt och sådär. Så kunde han ju alltid berätta hur det skulle gå i de här mötena, eller framförallt efter, så kunde han redogöra snabbt.
Ja, han sa ofta det när de sa det, att jag är bara en tjänsteman.
Ja. Han sitter med anteckningar och sådär. Men jag tror nog ändå att han kanske vädrade sin åsikt.
Det tror jag. Det tror jag.
Mellan skål och vägg. Ja. Så alla de, Ralf, hur ska vi göra här? Ja, vi gör så här. Och sen bara, okej.
Ja. Du kan reglerna bäst, Ralf.
Ja.
Så vi gör som du säger.
Ja.
Ja, men det är väl Adam Engström som är den nya Ralf då, kan man säga. Han är väl tävlingschef, tjänsteman.
Ja, precis. Och sitter nog med i många av de här utskotten och kommittéerna också.
Nej, så att det blir ett snack om, det har ju varit många situationer, bara både liksom om man tittar några år bak och nu senast inte minst den här Karlskrona-incidenten som till och med lockade Flink till att live-rapportera från en handbollsmatch. Och ja, Det var ju kul bara det, att när det skulle kastas ett kast, då jävlar, då säger han till sina chefer, jag kan tänka mig att live-rapportera från detta. Annars är det ju alltid någon sån här, ni sitter liksom fem utsända på en fotbollslandskamp, men så sitter Leifby hemma i soffan och live-rapporterar.
Det var Leifbys idé. Det började som ett skämt i vår Slack-kanal dagen innan, att så skrev Leifby, fan nu skulle man vilja se Flink livea straffkastet, och så bara, ska vi inte göra det, då ska vi dra dit. Till saken hör att jag faktiskt ändå skulle till Mjällby, så att jag hade ju kört två av de tre timmarna drygt som det tar från Helsingborg till Karlskrona för att göra en intervju som har bestämt sedan länge på dagen där, så det passar ju utmärkt.
Ja, ja, det gladde mig.
Ja.
Men Micke Tillander blir resten av podden. Vi har ju redan pratat med dem, så vi
intressant snack.
Ja, faktiskt. Och då säger vi väl tack och hej så länge, Flink. Ja, men då har podden fått en gäst då. Förutom jag och Flink så sitter Mikael Tillander, inte mitt emot oss, men han är i alla fall uppkopplad med oss. Och Mikael Tillander är då en delegat som ju också sitter i tävlingskommittén. Välkommen till podden. Ja, vi pratade innan vad man kallar det. Jag kallar det Tillander. Välkommen.
Tack så mycket. Det ska bli trevligt.
Ja, jag och Flink har ju pratat länge om att liksom, försöka få med dels kanske domare som vi kommer med framöver, men också delegat. Jag tycker det är intressant för att ni verkar ju liksom i skymundan, men ändå så pratar man ofta om delegaterna. Det är inte så ofta ni får komma till tals. Om vi börjar med liksom din roll som delegat, hur blir man delegat och varför vill man bli det kanske?
Ja, varför man vill bli det är väl för att faktiskt hålla sig kvar i handbollen så mycket som möjligt. Jag kommer ju också från domarsidan en gång i tiden. Även om jag inte har dömt på elitnivå så dömde jag ju precis strax under där. Men la av helt 2005. Och sen började jag ju tävlingskommittén i Skarns handbollsbund, som det heter då, som är nu Handboll Syd. Mm. Och fick frågan att även delegaterna skulle ha mer hum om egentligen vad tävlingen är. För det är ganska mycket runt omkring när det gäller spelplan, mål, omklädningsrum och så vidare och så vidare. Och på tävlingssidan sitter vi ju mycket tajt med egentligen domare och domarkommitténs jobb. Och sen fick jag den stora äran att vara med i VM 2011 som jag var baserad i Kristianstad då, som tävlingsansvarig. Och gick sen kursen i Wien 2012 för att de ville ha en lite bredare, inte bara elit och gamla elitdomar, utan kanske också ser det lite bredare på vad man kan erbjuda egentligen i sin kunskap, faktiskt bredda sin kunskap och inte bara ha regelboken att gå efter, för det är ganska mycket tävlingsfrågor som kommer in även som delegat.
Vad är er arbetsbeskrivning eller vad skulle du svara där under en match?
Det börjar egentligen innan matchen där vi har tekniskt möte en timme innan när det gäller i Sverige då. Jag sitter ju även i EOF och där har man ju oftast på förmiddagen innan match. Och sen är man ju ansvarig för att säkerställa att arbetet runt matchen funkar. Runt sekretariatet, mål, du ska ha koll på speltiden. Varningar, utvisningar, eventuellt röda kort, var de ska placeras. Givetvis ska vi ha en egen klocka för att kunna det, och vi ska godkänna matchprotokollet efteråt. Vi har ju också ett snack med domarna, dels innan har jag, innan matchen, och ser, vi snackar lite om vad vi förväntar oss av matchen egentligen. Och sen efteråt så ska vi ju godkänna protokollet så att det stämmer överens med det som vi har skrivit i vårt. Och efter det så har vi ju ett snack om matchen. Vad vi kan göra bättre, vad vi har gjort bra och vad vi kan förbättra för att gå vidare. Också för att hjälpa domarna. Och sen när vi kommer hem på vår kammare så har vi ju en portal som vi skriver in ett betyg då på domarna. Och bedömer dem med olika situationer och en, ja, en portal.
Det visste jag inte det. Bedömer de er också eller det är envägsbedömning där?
Det är en envägsbedömning nu. Sen ibland så får vi givetvis feedback när vi sitter i domarrummet. Mm. Och vad vi också skulle kunna förändra gentemot för att hjälpa dem på bästa vis.
Mm. Det har varit många uppmärksammade situationer de senaste åren. Vi kan komma till lite det senare. Men jag har ju teorin att ni har liksom ett av Sveriges mest utskällda yrken, i alla fall inom handbollen. Håller du med om det? Och hur hanterar ni det i så fall?
Nej, jag håller inte alls med om det. Att vi är utskällda. Sen att vi blir utsatta, det är väl en annan sak. Men utskällda, ja, alltså du väljer, det blir du ju som domare. Och vi har väl fått satt över en del av rollen när det gäller bänkar. Och det syns. Jag tror säkert att även domarna ute på plan får en del skäll. Men vi får ju ta oftast den första smällen när det gäller bänkarna idag. Alltså tränare, en del spelare som kommer ut som är frustrerade. Och det gäller att hantera det på rätt vis. Och ha också vi en bra dialog med dem. Som inte bara går upp och... Ja, vi har ju resurser att både varna och ge 2 minuter och rött kort. Men det viktiga är ju egentligen att ha en bra dialog med ledarna och spelarna när de kommer också. För det är ju många gånger spelarna också som tar kontakt med oss. Mm. Som sitter så nära bordet ju.
Jag tänker också
utskällda vet jag inte Robin, det tycker jag inte.
Nej,
man tar det som man vill.
Ja, men jag tänker också
på jag skulle gå så långt som att ni är handbollssveriges mest hatade män. Ni är väl nästan bara män.
Ja, det är vi ju tyvärr.
Men för det är ju alltid, ni får ju ingen uppmärksamhet. Alltså när ni är utifrån när man tittar på det så får ni bara uppmärksamhet när det är någon som är förbannad på er.
Ja, det stämmer ju. Och det är ju ganska liten del av spelet. Alltså att de är förbannade på oss. Men det har ju blivit mycket mer fokus på oss. Och det är väl kanske så internationellt också. Att det blir fler och fler delegater när det gäller IOF och EOF. När man är på mästerskap framförallt. Och det är ju där fokusen har... Vad jag tycker har trillat över på svenska också, att vi får kritik för att, ja, som en del journalister och ni kallar slipsgubbarna springer där fram och tillbaka. Men det är ju inte riktigt så det där här i Sverige och framförallt inte när jag är ute heller. Men det är klart att det blir fokus på oss när det händer något. Och det är ju bra att det har på ett vis att blivit det, för att domarna kan ju sköta sin uppgift på ett vettigare vis ute på plan. Tycker jag. Och då får ju vi ta smällen. Men utskällda, nej. Jag tycker faktiskt inte det.
Det är skönt i och för sig att höra. Men vad är liksom den största, för er roll har väl ändå förändrats? Känns det som ju med, ja, ni har fått liksom lite större ansvar och större befogenheter. Åtminstone jämfört med när liksom, ja, 10-15 år sedan när man själv spelade. Och
när vi spelade och jag dömde dig.
Ja, precis.
det är väl klart. Man har ju flyttat ner i princip från att vara MI som det hette då. Eller domarinstruktör när man satt på läktarna. Till att gå ner på bordet för egentligen att ha mer kontroll över bänkarna och ledare, spelare, för att domarna då ska kunna fokusera på spelet. För spelet har ju också förändrats på 10-15 år och är betydligt mycket mer snabbare idag. Det är mycket mer flygbyten, 7-6 spel, som då domarna har svårare och kontrollera. Det är ju därför också vi sitter där nere och har check på det. Eller skall ha check på det.
Den här uppfattningen att ni bara vill synas har du säkert hört. Liksom, att allting flyter på kan folk tycka, eller experter och så. Och sen, jaha, nu ska delegaten lägga sig i bara för att han ska, man ska veta att han är där och vill synas. Vad tänker du och vad säger du när du hör det?
Ja, alltså så hör man ju uppifrån läktarsidan och även från er sida då att men hur många gånger om på en match och så många matcher som spelas som vi är uppe, det har ju oftast hänt någonting som en ledare eller spelare har sagt när den kommer ut för att vi går upp dit. Och sen står det ju också i regelboken att det är bara en ledare som får coacha och stå upp. Och det måste vi också ha koll på.
Varför kan det inte vara två?
Ja, det kunde ju varit fyra också. Ja. Vi är fyra ledare.
Jo, men man kan ju säga två. Så slipper man ju rätt mycket av det tjafset.
Ja, men tittar du internationellt så är det alltid en. I princip. Mm. Där är aldrig mer än en ledare. Och det är huvudledaren som står upp. Men i Sverige är det ju betydligt fler som vill stå upp.
Mm.
Varför vet jag inte. Men vi ser ju de lagen som spelar ut i Europa. Även alla de svenska lagen som har spelat i Europa, då oftast är det inga problem att det är en ledare som står upp, men i Sverige känns det som det är legitimt, och då innebär ju det Johan att när vi reser oss upp då blir det ju fokus på oss, men det kan ju bara vara en sån enkel grej som att vi ber den ena ledaren sätta sig ner eller en spelare som står upp. Och det är klart, då blir det fokus på oss. Men det är ju ganska smidigt att göra det. Och de har förstående för
det. Under matcherna, vad skulle du säga? Liksom, vad är den enskilt största utmaningen? Eller vad är svårast för er att hålla koll på under matcherna?
Byten är ju oerhört svårt. Och hallarna har olika förutsättningar. Vissa hallar har jättestor plats då du ser byten och jag skulle nog säga att byten är en svår del och att det blir rätt. Och som sagt, när vi blåser och har bestämt oss så måste vi ju vara säkra. Den är och 7-6 spelet har ju inte gjort det lättare.
Nej, jag tänkte absolut med på det.
Det är ju mycket byte. Ibland är det ju till och med hockeybyten och målvakten springer ut för att de ska ha liksom trycka uppåt. Men det är målvaktsbytet 7-6 och vanliga byten. Det är väl det som är, det är inte bara svårt utan det ska ju bli rätt också. Och där kommer ju också vi i fokus igen om vi skulle blåsa på det. Och där tar ju, även om det är sekretariatet, tidtagaren eller sekreteraren som blåser, så är det vi som får ta smällen som sitter som delegat.
Mm. Hur funkar det? För du är ensam som delegat i Sverige kontra ett mästerskap. Är man flera med titeln delegater då? För jag kan också tänka som du säger att om man blåser, du har ju ingen att bolla med då ju. Domarna kan ju blåsa och sen snacka ihop sig och stötta varandra eller säga att du var fel ute och sen försöka ändra det då. Eller inte blåsa eller döma två minuter om man nu tänkte det som ena domaren. Mm. Du kan egentligen inte bolla med någon.
Sekretariatet, tidtagare och sekreterare. Mm. Det är ju dem. Men i mästerskap så är det ju, EOF har ju två delegater och i IOF är det ju tre. Jaha. Som sitter, då sitter det en bakom sekretariatet också. Mm. Men i Sverige nu när vi går in i slutspelen så sitter vi ju två stycken. Och då är det en som är ansvarig för den tekniska delen, alltså så allting går rätt rent tekniskt, tid, mål och utvisningar så det blir rätt. Och den andra ska fokusera på domarsidan då och ha deras stöttning och snacket före och efter.
Men nu, det är alltid...
Det är ju liksom, vi delar ju upp den. När vi sitter två och har en teknisk delegat som det heter, en domardelegat då.
Är du alltid domardelegat eller skiftar man roller? Är inte under en match men mellan matcherna, eller är man en viss typ av delegat?
Nej, det är man inte. Vi bestämmer det innan matchen, vem som ska vara vad. För det är ju också den som tekniska delegaten som håller i det tekniska mötet en timme innan. Även om den domardelegaten är med, så är det den tekniska delegaten som håller på det. Och berättar reglerna med förlängningar, shootout och så vidare. Nu när matcherna inte får sluta oavgjort.
Vem av de här två, när det är slutspel, har koll, är det som ska ha koll på byterna och bänkarna då?
Det är ju den som sitter på den sidan. Har man en sida bara.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så lag, ja, har jag hemmalaget i första halvlek så har jag bortalaget i andra halvlek. Om jag sitter som domardelegat till exempel. Så jag har bänkreglementet på min sida där jag sitter. Och den tekniska delegaten har på sin sida. Så man har ju samma uppgifter under match kan man egentligen säga. Men man delar det på mitten. Mm. Och sen givetvis hjälps vi åt om det skulle hända någonting. Men fokuset ligger på en sida då, på ett helt annat vis. Ändå sitter jag ensam i serielunken. För då får man ha koll på båda sidorna. Mm.
Vilken, finns det någon regel inom handboll? Det pratas ju mycket om nu efter Karlskrona-matchen där, att det hade varit bra att ha en sån här blinkande grej bakom målet som man ser när tiden går ut. Men finns det liksom någon, är det någon regel som du skulle vilja ändra för att göra ert jobb lättare?
Bra fråga. Det är väl att målvakten ska stanna i målgården.
Ja, tack.
Vilket publikfrieri i detta.
Men jag lär aldrig få igenom den. Men det är min personliga åsikt att för det kan hämna. Och då hade man ju, jag har hört talas om er när ni har pratat på den innan, att med 7-6-spelet, och då hade de kanske det också försvunnit. Men som sagt, målvakten kan vara en stor skaderisk om han lämnar målgården. Och det är väl, den hade gjort rätt mycket lättare. Men det är helt min personliga åsikt och den lär jag väl aldrig få igenom.
Nej, inte det närmaste åren i alla fall.
Än så länge jag är med.
Nej, det finns väl en risk för det. Vi måste ändå gå in på, det brukar alltid vara någon eller ett par situationer per år där det blir protester. Nu hade vi ju Karlskrona-matchen, Karlskrona-Västerås, protest. Om vi drar den lite kort så fick Västerås en straff i slutsekunden som delegaten gick in och tog bort för han tyckte tiden var ute. Sen granskades det och Västerås fick lägga den där straffen då. Till början, vad säger du om hela den historien?
Det är ju, ska vi gå på regelboken då, så är det ju, speltiden är ju 60 minuter. Och då är det ju, vi samlar in, nu ska jag vara en parentes här också, jag sitter ju med i protestutskottet och var med och hade diskussionerna i det. Och det är ju tre stycken där plus en tjänsteman i det utskottet. Och i detta fallet här så är det ju, tar ju vi in alla informationer som vi kan från båda lagen. Från tidtagare, sekreterare och delegat och dummare. När vi fick in den här så ville vi komplettera den ytterligare med information och förtydligande. Och den situationen, ja, den är ju jättejobbig. Vi behöver inte gå längre än till jag själv satt i Ystad mot Skövde. Det var också van tid. Där delegat och tidtagare, två stycken, vi tar beslut att det inte är mål då. Och i detta fallet är det ju också samma sak. Men här lämnas ju en protest och då analyseras ju den från början till slut i vårt utskott. Inte riktigt svar på din fråga, men ja.
Vad var det som gjorde att det liksom, ni bedömde att situationen pågick under speltiden, men att straff, själva signalen för straffen kom efteråt, eller?
Ja, och den kom, man kan ju aldrig, alltså straffen är ju bedömd innan, men signalen efter straffen är ju, signalen för domarna kommer ju definitivt efter, men de hinner ju aldrig, men de pekar ju då att det är straff. Sen att signalen kommer, och som sagt, speltiden är 60 minuter och det är det vi bedömer det utöver.
Så att, fick ni in tillräckligt, eller hade ni liksom tillräckligt material för att ni skulle kunna säga att vi är 100, alltså ni hade kunnat ta bevisen till rättegång, eller är det liksom någonstans en gråzon där ni får gå på lite på, alltså er bedömning, er känsla?
Ja, och den viktigaste inspelen här är ju från bordet, alltså tidtagaren framförallt och delegaten. Det är ju det man måste bedöma det från. Och sen så har vi ju tillgång till filmerna, och filmer utan klocka, med klocka och ladda ner och sådär. Så det är jätteolyckligt att det blir så här. Och det bondades väl fram och tillbaka om det är rätt eller fel, men vi, i vårt beslut så är vi ju säkra på att det blir rätt.
Vad gjorde delegaten för fel här då? Gjorde han någonting fel till att börja med? Ja, uppenbarligen eftersom det blev...
Ja, att det blev en protest, det är det. Och han avslår ju att tiden har gått ut innan straffen går. Och det är hans bedömning på plats. Och sen är det ju domarna då som tar beslutet genom diskussionen med delegaten och tidtagaren då. Men sen de uppgifterna vi får in, så bedömer vi ju det på att tiden inte är ute. Och läser man 2-3 flink, du som läser regelboken 2-4, så är ju speltiden 60 minuter.
Ja, exakt. Det står ju precis där. Ja.
Du var inne på lite, Talander, om Öysta-Skövde. Där, vad var det nu? SM-final? Eller semi? Ja. Final?
Final var det.
Ja, det var Skövde som var på väg att, de tog SM-guld, eller var på väg att ta SM-guld. Den situationen. Du fick ju lite kritik där med för att du satt på delegatmatchen. Du har ju en Öysta. Ja, du har en Öysta-koppling kan man säga, till staden i alla fall.
Jag bor här, ja.
Ja. Hur var liksom den... Alltså, ni blir ju rätt hårt åtsatta då när det blir sådana här situationer. Hur var den?
Liksom... Och i det fallet ska jag ju berätta då är jag ju domardelegat i den matchen. Och då är jag ju ansvarig för domarsidan och bänkreglementet på min sida. Och Peter då, som jag sitter med, är ju den tekniska delegaten. Han är ju den som tar det slutgiltiga beslutet om när sånt här händer. Det gör den tekniska delegaten i vår arbetsbeskrivning då. Så vi givetvis pratar ihop oss med hela bordet och domarna. Det är ju 4 + 2, 6 personer som diskuterar det. Och vi kom ju fram till ett väldigt snabbt beslut där. Och där blev ju aldrig någon protest heller. Det var bara det att det blev ganska mycket skriverier och diskussioner efteråt. Men det lämnade ju så aldrig in en protest.
Tillbaka till Karlskrona-matchen där. Har ni dratt några slutsatser? Alltså, vad skulle du vilja, det här som Robby nämnde med blinkande eller så, för att ja, nu blir det väldigt speciellt den här gången, men det där händer ju då och då ju, att var det mål innan slutsignalen, kan vara paussignalen också. Skulle du vilja se någon förändring där? Någonting som skulle kunna hjälpa? Något ganska enkelt sätt att komma ur det?
Ja, alltså det är ju, EOF har ju det med blinkande. När tiden i klockan går, alltså som är synkad med supportertablet då, som är bakom på EOF, så då hade man ju sett det även fysiskt. Det är ju absolut, teknik ska man ju utnyttja till den grad man kan. Sen så förstår jag att det är en kostnadsfråga och det ska synkas med alla klockor i alla hallar som är olika och sådär. Men det hade ju hjälpt i denna situationen enormt mycket. Och även i andra situationer som, och det är ju inte bara i handbollsligan på damer här, utan det är ju även neråt som i Allsvenskan och Division 1 som sånt här händer, som där kan komma in protester på. Och det, tiden är ju den viktiga, och den är ju 60 minuter igen.
Ja.
Två kolon tre.
Ja, och fyra.
Varför måste det stå på två ställen att en match är 60 minuter?
Nej, det är två ställen. Man kan hänvisa till de två. Två, tre, två, fyra. Och sen så. Sen är det 1-17-11 som också du kan få läsa.
Ja, man blir ju lite nyfiken på slutet av regelboken faktiskt.
Ja, precis.
Men
i detta fallet, och även Ystad Skövde framfallet med lampor, så hade ju den blivit tydligare. Och tekniken finns, men den ska ju också implementeras i alla hallar. Det är säkert förenat med massa kostnader, skulle jag tro.
Ja, men det är det ju säkert, men när vi hamnar nästan mer och mer, eller så, ja, som i all elitidrott, den blir viktigare och viktigare på något vis. Det är mer som står på spel och ja, pengar i slutändan och sådär, så är det kanske värt en sån investering. Jag vet inte, men det kan ju inte vara, vi snackar ju inte mållinjeteknologi eller VAR eller sådär, så att så jäkla dyrt kan det inte vara. Men visst, det ska ju till på, det är ju två mål i på varje plan också. Jag vet inte om det står
in på paragraf, men det är det. Och framförallt ska det synkas med klockor som finns i hallen idag.
Mm.
Det är ju inte, kommer du till Kristianstad kontra Ystad eller Malmö, så är det ju tre olika klockor.
Mm.
Och då ska det synkas med det systemet. Så det är jag inte alls teknisk. Jag vet inte hur det fungerar. Men när AOF kommer, så kommer de med sina egna program. Och fixar det. Och då är det ju även kameror vid byten. Och det har ju också blivit mycket fokus runt det som vi var inne på innan. Att där kan man ju också gå in och titta på tv-skärmar med byten. Om det är rätt eller fel. Så tekniken finns. Men den är ju inte i Sverige. Och då måste vi ju bedöma det efter det som vi har idag. Sen hade det ju hjälpt oss enormt mycket. Och det är ju likadant. Diskussionerna med VAR kommer ju upp var säsong eller någon gång under säsongen. Inte ens fotbollen vill ha det. Sen tycker jag det under mästerskapet nu när jag var med både 23 på damer här, så tycker jag det fungerar ganska bra ändå. Och att det går ganska fort. I fotbollen tar det ju betydligt längre tid när de VAR granskar.
Mm. Ja, det är verkligen. Så kan jag tycka att domarna är rätt slya ut när de ska titta på den där. Det är inte så att de småjoggar ut och känner liksom att man ska på något vis hålla uppe tempot, utan det blir, sen snackar vi kanske sekunder i skillnad, men de ser så där lite nästan, ja, jag vet inte, lite blasé och så där, och går lite långsamt.
De ska upp på någon trappa och så också.
Ja. Ja. Men de kanske vill skänka ett lugn och att de har läget under kontroll också. Jag vet inte.
Men jag tycker att handbollen, när VAR fungerar där eller har gjort i mästerskapen som jag då har varit med på andra sidan, kan man egentligen säga som tävlingsansvarig, så går det ganska fort. Men tittar man på fotbollen så tar det ganska lång tid med granskningen där. Och sen har du ju videorum och allt vad det är, så det är många som är involverade i fotbollen. Och där är ju tekniken helt annorlunda än vad den är i handbollen. Men till fortare och fortare och till snabbare spel som det blir i handbollen idag, så är det, hoppas jag och tror, att kan man nyttja tekniken på rätt vis, så är det ju bara positivt. Även för oss.
Du nämnde Ystad Skövde, vi varit inne på. Är det den svåraste situationen du har ställts inför, eller? Nej. Jag vill minnas att du var i Kristianstad också när det blev protest av Skövde.
Ja, precis. Den kan jag vara förbannad på mig själv i nu, för att vi inte så bytet där. Och det är bara dåligt av mig och vi som satt där just då. Att vi inte upptäckte att
Även av domarna väl? Det är väl inte nej, de, ja, ska, nej, de ska ju, väl också räkna
de,
in?
Liksom. De ska ju också räkna in. Så att, den situationen blev ju inte bra, kan man säga. Men en anekdot är väl egentligen från min, bland mina första uppdrag i Europa. Där vi kommer till en hall i Holland. Var det en dam Europa Cup match långt utan på landet i utanför Amsterdam. Där vi kommer in i hallen och jag pratar och har haft tekniska mötet och sekretariatet och allting är okej. Och efter matchen så går jag och tackar som vanligt ledare och så. Och när jag tittar tillbaka så är hela sekretariatet borta. Mm. Och de för ju protokoll med match, vem som har gjort mål. Och på den tiden så i AOF så skulle vi gå in i en portal och skriva in andra mål och sådär. Och ja, vi ska ju ha check på det, men i nervositeten i bland de första AOF-matcherna så hade de bara försvunnit och de var inte där. Och jag hade inte skrivit ner alla målen. Och det ska in och rapporteras då. Det jag fick göra i det fallet var att gå upp till speakern som satt på andra sidan, på andra våningen och kolla så den personen hade skrivit in målen. Och det hade hon gjort. Så det är väl en av mina mest jobbiga delar. Och framförallt då var ute i Europa från, tror det var min tredje match eller något sånt i Europa.
Hade det blivit protest då för att det var fel resultat så hade du legat risigt till eller?
Då hade jag nog inte varit där idag, nej.
Nej.
Det tror jag inte.
Det är vi, hur, du är ju också internationellt och så. Hur, du nämnde ju lite innan att det är fler, två delegater på IHF och tre på IHF och så. Hur, när det är mästerskap och så, alltså allt runt omkring och så. Hur skiljer sig, eller hur skiljer sig ert arbete jämfört med en vanlig liksom, slutspelsmatch i Sverige? Alltså, är det någon skillnad där?
Egentligen inte. Det är ju ingen stor skillnad. Mer än att det är betydligt mer folk som sitter och kollar uppe på så kallad support table bakom. Och du har ju tillgång till mycket, mycket mer teknik när det gäller mästerskap. Men kommer du ut i en vanlig Europamatch så är det ganska likt. Förutom att tekniska mötet är mycket tidigare och allting ska liksom spikas på tekniska mötet rätt många timmar innan. Så händer det någonting under den tiden så får man ju inte gå in och ändra någonting i lag och laguppställningar och så heller. Nej. Men just mästerskap så är det ju rätt mycket folk som är runt omkring som kan, som bestämmer egentligen. Och sen är det ju, två delegater på AOF och tre då en supervisor som det heter på IOF också. Så de sitter ju tre, två vid bordet och en bakom då.
Internationellt så har ju pappa Nachevski som man får kalla honom delegat är ju avstängd från all handboll i två år. Det har ju varit både ja, med utanklagelser och läggmatcher och så här. Det här handlar väl om att han inte hade rapporterat när han hade fått ett förslag om läggmatcher. Har det varit krismöte för IHF-delegaterna om det här? Eller liksom, är det bara sånt som händer som ni själva får läsa i media och på sajter? Eller hur, finns det något internt snack om det här?
Nej. Inte speciellt mycket mer om vad vi läser själv och vad IHF går ut med information till oss. Så det är ju mycket mer med framförallt att vi, så är det ju så också att vi får ju givetvis inte heller spela på matcher och sådär. Och jag ska ju själv till Hör idag och givetvis får jag inte spela på matcher där jag är involverad. Och jag är involverad i hela, både på damer här, så jag får inte spela någonting idag på handbollen. Och det är ju, ja, hur det fungerar ute i Europa vet jag inte. Vi har bara fått informationen att, inte mycket mer än vad ni har fått i det fallet faktiskt. Och det har tystat ner ganska mycket faktiskt. Mm. Det har inte skrivits mycket efter VM i Sverige då.
Nej. Är det, hur är makt? Alltså jag tänker att maktspel och så, vad man får för uppdrag och vem man måste vara kompis med och så, att det är lite skillnad ändå i Europa jämfört med i Sverige. Är det liksom, finns det sådana skillnader i strukturerna eller?
Jag har ju inte upplevt det, och vi som är på västra sidan upplever nog inte det så jättemycket heller, utan nej, faktiskt inte. Nu är jag ju bara i E och F och blir nominerad där.
Mm.
Men nej, vi märker ingenting, eller jag personligen märker absolut ingenting om nomineringar och så, utan det är ju erfarenhet och kompetens är väl det viktiga, hoppas jag.
Mm.
Är det kul att vara delegat, eller gör man det för, jag kan tänka mästerskap och sådär, men när du, om man tänker i Sverige, eller är det så här att ja, någon jävel ska ju göra det, och jag har kompetensen så jag får ju liksom ställa upp, man tar en kula för laget eller för handbolls-Sverige. Det är väl inte så många. Alltså eller är det veckans höjdpunkt?
Alltså absolut, jag tycker det är lika roligt att åka till Hör idag som att åka till Eslöv och titta på domare som är på väg upp, som vi också gör. Absolut, och hade man inte vunnit för det så hade jag ju inte, ja, då hade jag slutat för länge sedan. Absolut.
Är man lite nervös? Finns det en anspänning? Eller förlåt, nu avbryter jag dig, fortsätt.
Nej, absolut, det är väl klart. Och till viktiga matcher det är, till viktiga att förbereda sig på bästa vis också. Ja. Och jag har ju som rutin att titta på gamla delegatrapporter som mina kollegor då har skrivit på de domarparen som kommer. Som nu när vi går in i kvart och semifinaler och eventuellt finaler så tittar vi ju på matcherna, hur de har och vilka spelare. Det är fokusspelare även för oss ju. Likadant som domarna förbereder sig, och vi får klipp och vi kan få klipp på våra situationer som kan hända då.
Den här fokuslistan på spelare hade jag gärna tagit igen.
Ja, den kan du få i en annan sammanhang kanske.
Men vilka mardröms, nu ska jag formulera det så att du kanske kan svara. Vilken är den mest utmanande tränaren att ha att göra med?
Precis samma fråga ska vara på väg att ställa.
Alltså, det finns ju två typer av tränare. Ska jag också vara diplomatisk i detta. Alltså, det finns ju de som är oerhört livliga och vill ta mycket diskussioner och är högljudda. Och det finns de som är minst lika jobbiga, som är tysta, går och muttrar för sig själv och sådär. Och det får man ju känna av. Och till längre du har suttit så vet du ju om vem som är vad och vilka diskussioner vi kan ta med ledarna i detta fallet. Sen sitter jag inte här och hänger ut någon.
Vilken av de två faller Stian Tönnesen in under?
Det får du tolka som du vill.
Men jag tänker också, du som har varit med länge i gamet, och det har ju många av tränarna också, att är det så att man går in i lite roller och sen innan matchen och efter matchen så har man kanske ingen kompisrelation, men man har en bra relation och kan snacka och garva lite, och sen så går man in i matchen, så då kan det bli liksom lite hårt och sådär, och sen så lägger man det bakom sig, eller finns det är det några som du helst inte vill överhuvudtaget befatta dig med?
Nej, absolut inte. Det viktiga är ju att ha en bra dialog. Alltså både före, under och efter matchen. Och vill de komma in och prata med oss så är de välkomna både före och efter matchen. Inga problem för min del. Jag gör det gärna för att det ska bli så bra som möjligt. Och att vi är faktiskt där för att vi vill vara i handbollsvärlden.
Jag får ju bara komma in i domarrummet när Flink är med, annars kommer jag inte in, för då har de sån respekt.
och vissa domar också kan vara. Ja, du får gärna komma in när jag är där, det är inga problem. Bara det är sakligt så är vi positiva till det.
Ja, det är bra. Ja.
Är det ont om delegater? Eller är det gott om det? Eller behöver ni rekrytera fler? Eller är det som liksom landshövdingsposten för politiker? Att domarna, när de har gjort sitt på planen, så blir man delegat? Eller hur ser det?
Nej, det är ju, alltså det är ju väl lika svårt med rekrytering där som det är för domarna. Och många av dem som har dömt då på elit länge, kanske när de lägger av, att de tycker att de har varit ute så mycket själv, så att de vill också, för det tar ju tid. Alstom är ju en onsdag, måste jag köra hemifrån typ 2:30-3 på dagen och hemma 12:30. Så det tar tid, och sen är det ju så att vi delegater jobbar ju rätt mycket i regionerna, men jag är ju uppe i Karlskrona och jag är i Alstermo, och det är ju vintertid också. Och man vill ju faktiskt att de domarna som har dömt på högsta nivå blir delegater, men det är inte alltid att vi, eller domare och funktionärskommittén, lyckas rekrytera det. Och det är väl klart att vi behöver bli fler.
Ett framtidsjobb, eller vad säger du, Robin?
Man måste väl ha lite, jag får först börja döma igen och sen när jag har pensionerats från det då. Alltså man måste väl ha lite rutin då från
föreningsdomare i Tollarp eller något sånt.
Ja, jag vet inte om det räcker som merit.
Men behöver man vara, Tillander, behöver man vara, det känns som att man behöver vara hårdhudad eller lite så här, vad heter det? Teflonpanna, eller vad säger man? Nej, inte panna kanske. Ja, men att man, alltså det rinner av en och sådär, och att man får ju ta lite skit i stridens hetta och ibland efteråt också.
Ja. Och det, alltså det, i stridens hetta så är väl, går jag in i min roll som man gör i vilket yrke som helst, och sen så efteråt så är vi förhoppningsvis kompisar igen. Men det är klart man går in i roller, och det är väl kanske ännu värre på vissa tränare som då man har, och ledare som man har träffat jätteofta, och det är klart det händer grejer. Och det sägs ju grejer till oss, och vi måste ta det. Men det är väl lite som gåsen, man häller vatten på det och sen så får man ju, och börjar du grotta ner dig i det så kanske inte man är riktigt rätt man på rätt plats heller, skulle jag kunna, på min sida. Hade jag börjat ta hem det, och det är klart att jag analyserar och tittar vad jag hade kunnat gjort, både vad jag har gjort bra och vad jag kunde gjort bättre, så hade ju det varit, hade man inte analyserat sig själv så hade jag inte hållit på med detta.
Vad tror du, Robin, har du psyket för delegatjobbet?
Nej.
Du ska läsa regelboken nu, Flinke, så.
Ja.
Är du nöjd, Flink, eller har du något mer? Jag känner mig rätt så nöjd faktiskt.
Mycket nöjd. Det här var insiktsfullt och intressant och kul att lyssna.
Ja, det hoppas jag, och ni också, eller alla som lyssnar sen också, får en inblick egentligen vad vi också gör och inte behöver vara där för att bli utskällda, eller vad ni sa från början.
Ja, men det är bra. Då ska du till Hör, jag ska till Önnered. Så då hörs vi, eller ses vi kanske. Nej, vi ses inte, men vi är i alla fall med igång.
Och Flink dyker upp då och då, eller?
Ja,
det är ju lite så. Det är lite stötvis.
Lite som handbollsläggaren Lives studio inför matcherna. Det är en gång var sjunde månad.
Ja, men det är jättebra. Gott.
Det är gött. Tack för att du ställde upp.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.